Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Ja, välkomna till det 43:e avsnittet av Sportklubben LT Sportens podcast om SSK och Hockeyallsvenskan. Jag heter Jakob Schelin. Med mig idag är Johan Myrberg och Viktor Jansson. Vi ska diskutera säsongen som precis har gått. Kvalet som SSK till slut vann och egentligen faktorerna som ledde till att man både klarade kvalet och hamnade där. Det finns lite att ta i. Nu rullar vi in. Ja, välkomna ska ni vara. Tack för att ni kunde ta er tid här på en lördag förmiddag och spela in lite podd. Det hade ju kunnat vara en ganska dyster tillställning det här om det hade gått annorlunda. Men nu avgjorde Gustav Willman Borvik 88 minuter in i matchen i Ljungby i onsdags. Ja, hur mådde ni efter det?
Bra. Lättad framförallt.
Ja, framförallt lätt. Det känns rätt tomt där i början. Man fattade inte riktigt vad som hade hänt. Det tog lite tid, det tog några sekunder innan man bara sa, va? Vänta, vi är klara nu. Vad skönt liksom.
Alltså, hur var det där att det gick till sadden, Viktor, tycker du? Och man visste svårt det skulle kunna bli att spela en sjunde avgörande efter att ha haft en 3-1-ledning i matchserien.
Ja, den sjunde avgörande matchen i Scania-rinken, det hade varit ångest. Man var väldigt glad att slippa gå på den matchen faktiskt.
Ja, nej, men såg ju på spelarna också. Och vad jag fick höra från kollegorna som var på plats, jag var inte på den avgörande matchen, så var det precis den stämningen som var i laget också. Att man, det var verkligen en utandning att man var väldigt glad att slippa den där sjunde matchen med all den anspänning som det hade blivit. Ja, i slutändan får man väl säga att det spelade nog en hel del roll att Kevin Karlsson blev avstängd i de två sista matcherna. Jag tycker i alla fall att Troja inte alls kunde driva spelet offensivt lika mycket som i tidigare i serien. Och SSK vann väl skotten i sista matchen också, om jag minns rätt.
Ja, det stämmer.
Jag håller med dig helt. Jag tyckte det gjorde en väldigt stor skillnad. Och där kan man ju någonstans säga, jag menar, han borde ju gräma sig rejält därefter och liksom dra igång den helt idiotiska tacklingen som egentligen bara kunde sluta på ett sätt. Och sen slutade det ju inte på ett sätt i matchen för att han hade flytt liksom. Men han åkte dit på den då och på det viset så liksom. När man är den typen av spelare som är så viktig. Nej, det var ju jättemärkligt agerande men otroligt viktigt för oss.
Ja, det blir ju lite en dubbel effekt också. Man tror jag tappade sin, vad jag tycker, viktigaste spelare. Men man måste ju också då ge istid åt en back som inte har fått speltid tidigare. Alltså man måste in med deras sämsta spelare helt plötsligt. Så det blir någon form av dubbeleffekt när han är borta.
Mm. Sen fanns det ju en hel del hjältar i SSK också. Willman Borvik hade väl inte sitt bästa kval men gjorde det absolut viktigaste målet. Och det är väl lite typiskt att den spelare som under säsongen aldrig har sett ett skottläge han inte gillar också är den som vågar ta det avgörande skottet i en sudden death. Sen har vi ju Nikita Tolopilo som han hittade en helt sanslös nivå jämfört med tidigt på säsongen. En oväntad hjälte får man säga i mål och väldigt nödvändig sådan. Det var ju en stor skillnad mellan lagen i målvaktsspelet.
Ja, verkligen. Hade vi haft Trojas målvakter och de hade haft Tolopilo så hade det blivit en annan utgång av den här serien. Det är jag ganska övertygad om.
Så du tror mer på att det var Tolopilo som utvecklades snarare än att försvarsspelet förbättrades?
Det kanske är, det är väl en kombination, ja, säkert. Men ja, det tycker jag absolut att han har tagit kliv under säsongen.
Men sen får man inte glömma också att Troja har ju ett uddlöst anfall. Liksom. Av någon anledning så, jag vet inte, det här är bara en ren magkänsla, men det känns som otroligt mycket skott gick lågt. Och det är ju liksom där Tolopilo är liksom som starkast. På det viset var de ju bra på att göra något bra. Liksom. De hade ju liksom uddlösa målskyttar.
Jag håller med helt, men det är inte så att SSK kryllar av spetsiga målskyttar heller. Så att hade de haft en bättre, eller de hade ju helt okej målvaktsspel tror jag faktiskt också. Men hade de haft ännu bättre så det var inte många mål som skilde emellan.
Alltså med tanke på förutsättningarna och skadeläget så är det ju rätt bra gjort att faktiskt klara sig ur det här kvalet. Både Felix Olsson och Matt Marsh nu missar hela kvalspelet med skador. Dragan Misevic missar också hela kvalspelet med en knäskada. Så var det ju väldigt tunt lag SSK kunde ställa på isen. Det var tre juniorcentrar som man fick lita till. Ibland spelade man till och med backar som center. Inte de bästa förutsättningarna att vinna matcher egentligen, men ändå lyckas man lösa det.
Orimligt usla förutsättningar skulle man nog kunna säga. Och det är ju också så här, det hade ju inte gjort så mycket tror jag om SSK hade haft en back, en ytterforward och en center skada. Men när man fick de två centrarna skadade som man fick liksom, så är det klart att det är otroligt, otroligt tunga avbräck. Det vi pratade också lite där om man går in i sudden defin. Jag tror att det faktumet att man har en sån som Pelle Hånberg i båset i de lägena, alltså i omklädningsrummet mellan periodpauserna. Det som ändå imponerat, jag kan inte påstå att vi har spelat bättre hockey än vad vi har gjort tidigare under säsongen under honom. Men jag tycker att spelarna har inte sett lika oroliga ut på isen generellt. Och jag tror att, jag har en känsla av att han har en väldigt bra förståelse för liksom det mentala som sker inom spelarna. Och hur man kan hantera det som tränare och hjälpa dem och därför kände jag nog ändå när vi gick in i den här sista övertidsperioden att, och jag tänkte just det, att det finns nog ingen tränare i det här läget som jag hellre hade haft i båset än i omklädningsrummet innan en sån period än just han. På grund av den kunskapen liksom.
Jag håller med dig Yvonne, för som jag ser det så, men först så star väl Polopilo i princip två matcher hemma i början på matcher. Men sen så är det två nyckelmoment som SSK tvingas hantera och som man faktiskt reagerar väldigt starkt på. Och det är ju först när man tappar 2-0 i slutminuten i match 3. Där hade ju laget kunnat komma ut och tyckt synd om sig självt i match 4 och blivit överkört. Men på 48 timmar där så lyckas man städa undan den mentalt, skölja ur, ladda om batterierna och komma ut och göra den kanske bästa matchen i hela serien i den fjärde matchen.
Otroligt imponerande.
Ja, och bor man på hotell i Ljungby så händer det inte så mycket. De hade verkligen mycket tid att älta det där om de hade haft den tendensen. Men där gör coacherna och spelarna ett väldigt starkt jobb. Att man hanterar den blytunga motgången där man egentligen går från att ha serien mer eller mindre inslagen i presentpapper till att plötsligt vara lite ställda mot väggen igen. Och sen samma sak egentligen. Var inte läget riktigt lika pressat, men det höll på att bli det. Framförallt så åkte man ju på en sån käftsmäll i den femte matchen när man förlorade med 1-6 hemma inför mycket publik. Och det kändes lite som att man hade börjat tänka på hur man skulle fira kvalsegen. Och att i det läget också kunna som, hitta fokus igen och ta tag i det och utnyttja den chans man hade. Också väldigt starkt mentalt att hantera det.
Och jag tycker inte liksom under en enda gång i den här serien, jag menar man kan säga vad man vill om spelet, har vi imponerat? Nej. Men det har inte sett ängsligt ut. Alltså det har inte sett ångestfyllt ut på det viset som jag hade förväntat mig att det skulle göra. Möjligen i den här 1-6-matchen liksom. Men i övrigt så känns det ändå som att man har liksom jobbat metodiskt med de resurser man har utan att imponera varken spelet. Men det har inte liksom sett ut som att man åkt runt och varit rädda för att förlora hela tiden. Och det tror jag har liksom varit en jättenyckel för att överleva det här.
Ja, det är bara konstaterat att Södertälje spelar i Hockeyallsvenskan nästa säsong också. Och det gör ju att vi kan kosta på oss att fundera lite vad det var som gjorde att man hamnade i den här bottenstriden den här säsongen. Det är ganska komplext när man ska analysera en säsong. Det är så många olika faktorer som spelar in i det slutgiltiga resultatet. Det är ofta så att man leta efter någon enkel lösning, ett tydligt svar. Men här är det ju många saker som kuggar i varandra och blir fel, lite som domino som ramlar. Så jag tänker att vi får försöka nysta upp där lite en grej i taget. Och för mig började det någonstans där förra säsongen slutade med kvartsfinalförlusten mot Västervik. Och de slutsatser som då framförallt sportchefen Micke Samuelsson drog efter det. När man då tycker sig ha blivit överkörd fysiskt och man väljer att gå en tyngre linje i laget. Och slutsatsen är att för att kunna bli bättre i ett slutspel så måste vi vara mer fysiska och större som trupp och ha in mer tyngd. Och sen börjar man ju bygga laget efter det. Där tycker jag att det första felslutet sker. Hur såg ni på det vägvalet?
Ja, det är jag beredd att hålla med om. Det är väl lite grann, jag kan inte komma på något riktigt bra exempel, men det känns som att i NHL är det en klassisk att general manager drar slutsatser efter en slutspelserie att vi måste bli större och starkare och sen så värmar man grit, som man säger, och så tappar man bort spelskicklighet. Ett exempel jag kan komma på lite grann är väl Västerås, nu kommer jag inte ihåg vilken säsong det var, men när de spelade kval uppåt, hade ett jättebra lag, jättebra spel, men förlorade två slutspelserier mot Karlskrona och Rögle var det väl. Och sen gick man ut och värvade grit, Niklas Johansson, sportchef som var då, pratade om grit hela sommaren. Och det var ju liksom början till deras ras som gjorde att de till slut ramlade ur Hockeyallsvenskan.
Och det var väl lite så det lät runt SSK också under sommaren. Det är som du säger, då väljer man alltså att titta på fyra matcher istället för på de 52 som föregick. När jag såg den matchen då tänkte jag att SSK behövde snarare bli mer spelskickligt och kvickare. För problemet var ju att man inte kunde spela sig ur den press som Karolina Västervik satte. Och man hamnade i problem för att passningsspelet, rörelsen var för långsam eller för dålig. Och då fick de ett övertag med sina fysiska forwards. Hade man kunnat, som Timrå gjorde sen, spela sig runt det där, då hade ju den pressen aldrig varit en faktor.
Du gjorde ändå Västervik det bra även mot Timrå liksom.
Ja, precis. Men Timrå var tillräckligt skickligt för att hantera det.
Ja, antagligen var Timrås liksom absoluta spets var ju bättre än vad liksom HV säger i år. Nej, jag håller med. Det är en jättemärklig slutsats. Så men det börjar nog där någonstans. Det håller jag med om.
Hur ser du på truppbygget som blev? Det är också en förutsättning för hur det ser ut på isen sen.
Nästa steg tror jag var, nästa problem, utmaning man gjorde var ju att man gav ju då samma budget som säsongen innan, som var en pandemibudget. Och det fattar ju alla att en pandemibudget då är ju då förstås ganska bantad. Samtidigt som det var flera andra klubbar runt omkring, som Västerås med flera, som höjde sina liksom lönebudgetar ganska rejält.
11,5 miljoner gick man in med.
Ja, vilket då gav honom, du kan ju egentligen bara hantera en sån, och där måste man ju liksom ha med sig också i bakgrunden. Du kan bara hantera en sån på ett sätt tror jag, och det är att du måste göra om en del spelare som sitter på icke-pandemilöner. För att få utrymme och bygga en hel trupp. Man gick in med en lönebudget också som inte stod så väl mot konkurrensen. Vilket gjorde också att man tvingades göra sig av med en del spelare man kanske annars skulle kunna behållt. Och de man tog in var ju liksom, ja, blev ju därefter också. Så det är ju, tror jag, nästa misstag. Ytterligare en effekt av det blev ju att en hel del spelare kom ju sent till säsongstart också. Det vill säga man började för första gången i klubbens historia använda det här att spelare skulle gå och stämpla under sommaren.
Det gjorde ju att man inte kunde träna. De spelarna var ju då klara, vad vi förstod, långt tidigare än 1 augusti när de presenterades fem stycken på ett bräde.
Exakt, och det får dubbla effekter. Det ena är ju att några av dem kom inte i form. Alltså så är det. Och den andra effekten du får är förstås att om du byter jättemycket spelare och sen så kommer du att ansluta liksom 2-3 veckor innan säsongstart. Och så behöver du bygga ihop en grupp och du behöver bygga den stark. Och där man får lita på varandra och du har inte stommen kvar från tidigare. Så skapar du ju liksom, du skapar en jätteproblematik, ett jätteproblem. Och det där får man inte heller liksom att alla de här besluten, det blev som en dominoeffekt av det där. Och dessutom så kanske man inte hade möjlighet att se vilka egentliga luckor man hade i truppen.
Något som jag har haft lite svårt att förstå är tågordningen i hur man byggde laget. Alltså redan under grundseriespelet så värvade man spelare till botten av hierarkin. Simon Norberg var klar jättetidigt. Det var flera andra spelare också som var klara liksom, redan innan serien slutade. Och jag ser ingen riktig anledning att förstärka formation 3 och 4 så tidigt. Man måste börja upp i toppen av laget. Särskilt när man tappar så tunga pjäser som SSK gjorde i fjol med Olesen och Gustafsson till SHL. Som man visste skulle försvinna. Man skulle ju såklart börjat med att erbjuda Lindbäck en förlängning. Det gjorde man, men först efter att HV hade anmält sitt intresse. Där skulle
och
man ju
då till en rätt och då till liksom en rätt medioker lön dessutom.
Ja, den var väl betydligt bättre än det han hade haft året innan, men då var han inte så väl betald. Men sämre än vad HV gav honom. Och om HV dessutom är först och visar intresse, det var säkert ett ganska lätt val. Sen vet jag inte om jag håller med dig riktigt där med att det behöver vara ett jätteproblem att bygga en gruppdynamik. Det är klart att det kan vara lättare om man får vara tillsammans längre. Men vi ser ju hur det går i andra lag och andra sporter att ha en försäsong från augusti och få ihop ett.
Men då kan jag komma till nästa problem. Jag tror att om du ska göra det så krävs det att du har en ledare som är jäkligt vass och duktig på den där typen av grejer och förstår det. Och jag är inte säker på att Jörgen Bemström var en sån ledare. Utan i mina ögon så Jörgen Bemström, han har liksom varit andra tränare i Djurgården och han har haft hand om ett J20-lag. Det behöver inte betyda att han har förstått hur viktigt det är att liksom jobba med gruppfrågorna versus jobba med andra frågor. Och dessutom så ser jag inte honom som en liksom, stark karismatisk ledare heller i det man ser utåt. Mm. Så att det hade säkert kunnat funka om du hade haft liksom en Mattias Karlin som hade liksom kunnat fått ihop gruppen och få alla att tro på det och tro på en riktning. Liksom. Men om du adderar alla de här komponenterna, alla de här små dominobrickorna, liksom, spelare kommer sent, ledan lite svagare än vad den kanske borde ha varit, truppen är inte färdigbyggd, det är då du börjar liksom få upp, okej, varför gick det som det gick? Och det kanske inte är så jävla konstigt egentligen.
Det var också många spelare som man hoppades på skulle kunna antingen upprepa sina karriärbästa säsonger i en mer krävande miljö eller ta steg till nya nivåer som de inte hade varit på tidigare. Så det var lite som ett förhoppningsbolag att gå allt i lås så skulle det kunna bli en bra mix. Men om bara hälften funkar så är det redan svajigt och nu vet jag inte om vi kommer upp i hälften om man ser till träffbild. Jag menar, värvningen av Harju till exempel, ja, det såg ju intressant ut på papper. Han hade gjort 23 mål, men samtidigt var det hans enda säsong. Nu gjorde han ett mål. Det är ju så långt ifrån förväntningarna så att det finns knappt.
Ja, jag vet inte om man kan kalla det otur, men någon sorts oflyt. Alltså Colin Smith till exempel, han hade ju producerat, i stort sett var det bara Dahlén som kunde matcha hans poängproduktion i säsongen innan. Mm. Och Harju och Olsson, de producerar ju liksom på den nivån där SSK har plockat spelare förut som har utvecklats till toppspelare i ligan. Lite motstuds handlar det väl kanske om också.
Absolut, men sen kan man ju också titta på, det kanske handlar om hur man, i de här specifika fallen då med Olsson och Harju till exempel, hur man passar in i spelsystemet som man sen sätter upp.
Absolut.
Där har jag fått signaler på att man inte har liksom riktigt känner att man har fått ut sitt spel och kunnat lira. Och det förstår man ju. Alltså, den dumpa och pumpa hockey liksom man har spelat i Södertälje, den gynnar väl inte offensiva spelare eller någon spelstil typ egentligen om man pratar om produktion. Och sen så i Smiths och Lindbergs fall så då ska man ju passa in i en grupp också. Eller? Det kändes lite som att SSK trodde att man skulle kunna liksom hantera den dynamiken och de karaktärerna. Men att man klarade inte av det ledarskapsmässigt.
Nej, alltså jag kanske ändrar mig lite på en gång. Det är ju inte oflyt. De signalerna att de spelarna var kravställande och kunde vara lite obekväma. Det kände ju alla till.
Mm. Och jag vet att SSK fick referenser om att det här kan bli ett problem. Mm. Jag intervjuade Sebastian Bengtsson när värvningen gjordes. Så han sa att de kommer vara bra hockeyspelare. Men de kommer också säga vad de tycker ungefär. Och det blev ju så.
Då är vi lite tillbaka till ledarfrågan igen. Ja. Alltså, det funkar kanske skitbra om du har en ledare som du vet, de här killarna ser upp till och respekterar och allting. Mm. När du plockar en backcoach från Djurgården och han inte får spelet att funka, då är det klart att det kommer bli problem.
Det är väl mer eller mindre bekräftat att det var tränarna som inte ville ha kvar dem i laget. Det var inte kanske mycket Samuelssons beslut. Jag tror att det snarare var, när han värvade dem så var det någonting han vägde in. Han gillade det, att de var kravställande. Mm. Men det funkade inte.
Mm. Nej, precis. Han såg nog lite av sig själv kanske i dem. Mm. Samma mentalitet så. På träningarna hade de ju öppna bråk om övningar och om liksom träningsupplägg med coacherna. Ingen kunde missa det. Och då till slut så blev den friktionen för mycket. Och det där är också en grej, vi pratade om budgeten. Man la in en stor del av budgeten i de här spelarna. Och när de sen fick lämnade klubben så skulle man försöka hitta någon ersättare där och fylla det budgetutrymmet som blev. Och ja, marknaden var ju skral under säsongen.
Det fick ju ytterligare en följdeffekt när de drog. Det var ju att Brett Pollock la av.
Ja, han ledsnade ju redan lite tidigare också. När han fick ett erbjudande från Anaheims farmalag i AHL. Fick inte gå, fast han och hans agent tyckte att det är klart att jag ska kunna lämna. Men så skulle vi inte släppa honom då. Och därefter så checkade han ju ut mentalt. Och till slut var han ju tydligen omöjlig att ha kvar i klubben. Så då släppte man honom när det tyska kontraktet kom.
Det är så mycket saker som inte gick. Alltså det är ju en dominoeffekt. Och det är därför när man sitter och gör den här analysen av säsongen.
Mm.
Vad kan man göra bättre? Om man skulle göra allting det här precis tvärtom nästa säsong. Så är det fortfarande inte 100% säkert att det skulle bli bra.
Nej.
Alltså om man bara liksom så här. Man kör 180 graders pendeln. Du drar in alla spelare i april. Du tar in världens mest. Alltså du kör små spelskick. Och det hade varit typiskt SSK i det här läget. Att göra 180 grader på allt.
Ja.
Och det är ju liksom inte riktigt det som är poängen. Utan det är ju mer liksom så här. Typ, okej, det vart många dominoeffekter. Och egentligen hade du kanske kunnat. Vet du det. Redan vid den första eller andra dominobricken stoppat det. Så hade det kanske funkat hela säsongen. Men nu blev ju alla de här grejerna ihop. Blev ju liksom, ja, det blev ett kvalspel för att slippa åka ur.
Mm. Jag tror också att man hade, vad jag har fått lite signaler på. Att man hade ett spelsätt som inte riktigt matchade med truppen som man hade. Man försökte se på att spela framförallt ett försvarsspel som inte alls fungerade. Att man inte hade spelarna som klarade av det. Jörgen Bemström kom in med ett man-man-system från Djurgården. Och det var därför det såg ut i början på säsongen som att man jagade mycket själv. För det var det man gjorde. Det där fick man stryka under hösten och gå tillbaka till ett annat mer zonspelande försvar. Men vi såg ju också att man pressade mer högt, forecheckade mer i början på säsongen och så drog man sig tillbaka mer och mer för att man gick bort sig. Så det var väl också en sån grej där man hade en playbook och hade utarbetat idéer under sommaren och sen så när man gick på is så fungerade inte det. Om det berodde på materialet eller om det berodde på hur man instruerade och pedagogiken i det. Det vet jag inte riktigt, men det är väl sånt vi kommer titta på här efter säsongen.
Det offensiva spelet var ju icke-existerande skulle jag vilja påstå. Att man skapade ju inga målchanser överhuvudtaget.
Nej. Så var det även när Lindberg, Smith och Pollock var med i laget.
Absolut. Absolut.
Då var det ju PP som fungerade. Mm. Men 5-5 har ju varit bland de sämsta i ligan hela säsongen. Så på så sätt är det inte så konstigt att man hamnade där man gjorde till slut.
Nej. Ja, och så otroliga målvaktsproblem på det också i början av säsongen.
Ja.
Addera det liksom att man...
Och det var ytterligare en gamble. Man trodde att man visste vad man hade i Fredrik Bergvik. Så trodde man att han kunde vara en första målvakt, antar jag. Och så Tolopilo var ju en riktig gamble. Mm. Efter att ha sett honom på video. Det blev ju bra till slut, men det krävde ju flera månader av träning.
Ja.
Samuelsson tog ju själv konsekvenserna av det här i december och hoppade av. Så Andreas Kjeldebrink och Rickard Ökvist försökte ju verkligen förändra truppen och bryta trenden under säsong, men det är svårt att säga att någon riktig effekt kommer av de här värvningarna sammantaget. Även om jag gillar att man hittade Josef Berger i ettan till exempel. Det blir en spelare som är spännande att följa. Och på sin dag så har ju Nikola Pašić varit bra också, men det pendlar väldigt mycket i prestation och humör där, tycker jag.
Ja.
Det var inte det Samuelssons värvning dessutom.
Jo, det var det.
Jo.
Barklund och Pašić var de två sista han värvade. Han plockade in Marcin ju också.
Mm,
alltså där var väl Barklund, han var inte färdig för att spela seniorhockey. Men både Marcin och Pašić har ju varit helt okej additioner till laget.
Ryktet på stan säger ju också att när man byggde tränarparet så hade man inte riktigt liksom gjort det tillsammans med tränarparet.
Men det var väl Nej. Inte bara riktigt på stan, det var väl, Dennis bekräftade väl det för dig, Jakob, flera gånger i intervjuer.
Mm.
Så att det är ju klart, det har ju inte heller underlättat att man liksom plockar in ett tränarpar som kanske ser på hockey på olika sätt eller liksom ser på sina roller på olika sätt.
Mm.
Och det har väl varit en styrka i det tränarparet som kom sen, att de har väldigt tydliga upparbetade roller och ansvar redan från liksom sekund ett.
Bemströms hela anledning till att han lämnade Djurgården var att han ville bli huvudtränare. Och då vill man ju vara den som tar plats och står inför gruppen och sköter den biten. Hur väl fungerar det med delat ledarskap? Inte särskilt bra kanske. Och även Dennis kanske ville ta kliv i sin karriär. Men det måste också bli en ganska konstig situation för honom att ha haft ett delat ledarskap med Falk och sen så får ena halvan av det paret gå. Så blir man kvar. Jag tycker generellt att det här med ett delat ledarskap inte är någon lyckad idé. Det är bättre att man har en tydlig huvudtränare som spelarna vet att de ska titta efter i pressade situationer och som har det sista ordet och som har ansvaret. Jag tror ändå det är viktigare att ha en röst som är ansvarig.
Ja, det är väl liknande signaler som kommer från Timrå nu när de sparkade Freddan Andersson.
Mm. Mm.
Det var väl lite också där de ville ha in Ante Karlsson och då bara liksom, vi kör dubbelt ledarskap och så sätter vi honom med Freddan och så vart det inte riktigt.
En till aspekt kring tränarnas situation som jag tror kanske inte alltid var 100% bra var att som sportchef var Samuelsson ganska direkt och involverad. Han hade dessutom i början på säsongen den här extra rollen som någon slags individuell utvecklare, var med mycket på träningar på försäsongen och nere i omklädningsrummet och runt laget och sådär. Det där var nog en sammanblandning av roller som jag inte direkt tror gynnade tränarnas förutsättningar att få grepp om gruppen och ha spelarna med sig. Utan, jag tycker också att det var ofta som när det gick emot så var Samuelsson nere i periodpauser och sådär. Jag har fått signaler från källor runt laget att det kanske inte var det allra bästa i längden. Att det blev lite gammalt till slut att få en utskällning av sportchefen i paus. Jag tror att det hade gynnat tränarnas förutsättningar att... eftersom båda var ganska nya som huvudtränare och Jörgen Bemström var helt ny. I det läget så behöver man få ett tydligt mandat och få ansvar delegerat. Så att man känner att man har det förtroendet från ledningen och att man inte liksom blir... Ja, ska stå där bredvid och lyssnande. Sportchefen har ett anförande och så ska man själv sen komma in och säga något. Det blir lite lätt underminerat kan jag tycka.
Ja, och sen tycker jag också, om man ser det åt andra hållet också. Är man sportchef i en hockeyallsvensk klubb så är det inte att det saknas uppgifter att göra.
Nej, nej.
Så varför lägga på ännu mera?
Man behöver nog kunna delegera tydligare. Det finns, om man tror på sina tränare så låter man dem göra jobbet fullt ut. Så visst, i vissa lägen så kan man kliva in på ett lagmöte och sätta ner foten. Men det kan man inte göra hela tiden.
Nej, man har en viktigare roll som bollplank till tränarna med den delen. Men ja, men som du ser. Och sen, när man sen började ändra i truppen ja, där i, efter Samme hade lämnat så... Ja, då lägger man ju ändå en del resurser på att få in nya spelare, men liksom Greg Squires försvinner ju liksom efter ett par veckor och det är ju också lite sån grej. Det kanske hade funnits andra spelare på marknaden som inte hade försvunnit.
Mm.
Även om han gjorde i mina ögon ändå liksom rätt bra på tiden han var här, även om han inte liksom öste in poäng utan mer liksom på andra parametrar. Det där har ju inte heller liksom, det hjälpte oss ju inte heller.
Nej.
Och sen får man addera otursfaktorn då på säsongen med två skador på samma position strax efter transfer deadline. Liksom.
Mm.
Det är inte så vanligt att det händer. Liksom.
Nej, max och flytt när det är just en center man tittar på och inte kan landa. Och sen är det där man får skador. Ja. Men tränarbytet i slutet av januari. Vi pratade lite om att det borde varit på gång där när vi gjorde vår podd i årsskiftet. Vad såg ni för effekter av det? För det... Det var ju till slut oundvikligt att man behövde göra någonting. Det kändes som att Bemström och Bosic hade kört fast med gruppen när man var då. Vad säger du, Viktor? Vad var skillnaderna?
Ja, men det blir ju någon form av nytändning såklart när man gör det här skiftet.
Mm.
De hade värvat spelare, försökt att få in energi som man säger på den vägen. Men sen när Pelle Holmberg, det var ju ett etablerat tränarpar. När de fanns tillgängliga och ville hoppa på, då tyckte jag det var absolut att de gjorde rätt som satsade på det.
Mm.
Sen var det väl kanske inte effekterna så där explosiva. Vi klarar inte av att hålla oss undan kvalspelet till exempel. Det fanns väl kanske vissa förhoppningar om att kunna klättra upp på någon tionde plats till och med och spela slutspel. Men det lyckades man inte med. Men i slutändan, lite som vi pratade om i kvalet, att deras liksom positiva synsätt och att de förstår spelarnas pressen och hela den biten. Så till slut var det väl lyckat. Mm. Kanske.
Det man framförallt förändrade var ju försvarsspelet. Sättet att spela försvar. Det blev ju, ja, det kunde ju alla se. Det här tillbakadragna, krympta boxen och det liksom, ja, passiva försvarsspelet i egen zon. Med omställningar som främsta anfallsvapen egentligen. Sen så har man väl fått indikationer på att de hade kanske inte spelat så här om de hade fått vara med från start. Utan det var någon slags nödlösning när de såg läget och truppen som fanns att tillgå och formen på laget, så valde man att gå den här vägen och hoppas att det skulle räcka, vilket det till slut gjorde också.
Men, de fick ju också en mycket svårare situation då i med de här centerskadorna efter deadlinen, var liksom egentligen med vad som egentligen blev till slut en sämre truppen var Dennis och Jörgen hade, får man ändå säga liksom. Så att de hade ju en ännu svårare uppgift på det viset. Rent spelarmaterialmässigt jämfört med vad de hade.
Och Marcin, nu tydligen så spelade han med en knäskada sedan slutet av januari. Han gjorde illa sig mot AIK. De mörkade den och slog han upp den 2 gånger till innan det var helt färdigt. Så han försökte kämpa på, men ja, nu kommer han behöva operera. Så ja, tufft för honom. Men det var inte så illa som det hade kunnat vara. Så han hade gott hopp om att han kunde spela hockey nästa säsong igen.
Men jag menar, det är ju också, det får man ju också lägga på tacksamhetskontot, att en sån kille ändå spelar skadad i liksom 1,5 månad för att rädda klubben kvar i Hockeyallsvenskan. Mm. Det säger ju ganska mycket om den spelarens karaktär ändå.
Ja, han försökte till och med spela liksom något byte nere i Norrköping i sista grundseriomgången när han knappt kunde värma upp. Så då var han inne i powerplay och försökte hjälpa till, ta teckningar och så, men han kunde inte röra sig till slut.
Nej, det säger ganska mycket om den killens karaktär, alltså det måste man ändå ge honom. Alltså han är ju, från ett rent supporterperspektiv så får man ju evigt tacksamhet mot den typen av spelare som ändå är här och gör några månader i en klubb, men liksom nästan på väg att offra sin egen karriär för att klubben ska överleva liksom.
Brett Pollocks motsats.
Ja, lite så faktiskt.
Ja, lite så. Han hade inte spelat skadad. Han gav inte de vibbarna direkt.
Nej.
Jag tänkte, nu har vi pratat mycket om säsongen som gick. Vi ska blicka framåt lite också. Vad som händer nu. Och det börjar ju någonstans lite med ledarfrågorna. Det ska in sportchef. Det kommer inte bli Rickard Ökvist som ska jobba med Dallas. Han ska inte hoppa av det jobbet. Det kan man ju förstå. Ganska bra position i deras managementgrupp. Och Anders Eldebrink kommer inte heller fortsätta som sportchef. Mycket tyder ju på att det blir Emil Georgsson när Västervik har spelat färdigt. Nu har jag sett senaste dagarna att Johan Svensson verkar ha uppgifter om att det inte ska bli Georgsson. Men jag är inte säker på att han är rätt informerad där.
Det han har sagt är väl att det inte är klart.
Exakt, och det betyder ju verkligen inte samma sak.
Nej.
Jag tror bara det är viktigt att man inte låser tränarfrågan nu innan man har låst sportchefsfrågan. Det är bra att de två grejerna går ihop liksom.
Ja, jag håller med, det måste synka. Så att inte sportchefen kommer in och känner att det har någon tränare på plats redan som han inte riktigt har samsyn med när det kommer till hur man ska spela hockey och vad som är viktigt, och ett ledarskap som passar sportchefen och allt det där. I och med att det är sportchefen som ska ta ansvar för hela härlagsverksamheten egentligen. Ja, tränaren då, Pelle Hånberg, är det någon ni skulle vilja se fortsättning med?
När han var klar, då tänkte jag att det här är nog ett namn man kan bygga på för nästa säsong också, om vi håller oss kvar. Nu är jag kanske inte riktigt lika säker. Men ja, varför inte?
Så ledaren Pelle Hånberg har gjort mycket intressant som jag har, och har en karisma som jag tror att skulle göra stor nytta i Södertälje och egentligen vilken klubb han än hamnar i. Men jag hade gärna sett en presentation eller någon slags vision om hur han hade coachat laget från start och med annat material. För jag tror inte att den här hockeyn som vi har sett under våren är något att bygga vidare på överhuvudtaget.
Nej, den är ju inte realistiskt att tro att den ska funka.
Nej, som en reservation för hur han hade coachat från början så hade jag gärna tagit hans ledarskap och byggt vidare på. Men jag hade velat höra hur han hade byggt laget taktiskt också.
Jag tror att det hade varit annorlunda. Det är klart det hade varit annorlunda nu om man hade tagit in honom från start, men nu blir liksom lite problemet för honom tror jag med övriga truppen liksom, att nu om han fortsätter nu, då har du ju liksom, då gör han ju det i lite i en att han liksom ska fortsätta efter en förlusttrend och inte spelat så bra och liksom hela den delen med truppen också, det får man också.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Väga in.
Du tror inte på den här känslan av att man faktiskt lyckades med något då?
Det tror jag, den känslan tror jag att du går över efter ett par dagar. Det är skitkul där och då när man gör det och alla är lättade och glada och sådär, men sen tror jag liksom, det var ju redan i någon av de första intervjuerna där som någon av spelarna använde ordet piss-säsong.
Jag tror det var Hjelm faktiskt.
Hjelm, ja. Och det är väl liksom egentligen så jag tror de absolut flesta känner över hela säsongen. Det har varit en riktig pissäsong. Det är ju faktiskt ingenting som har varit speciellt bra någon gång under hela säsongen.
Nej.
Det är ju... så, men är inte känslan att han inte ska vara i SSK? Liksom? När man läser vad han skriver på Twitter och tackar alla Södertäljebor och fans och så hit och dit. Jag tror inte att det är ett alternativ. Och sen om det är hans val eller om det är klubbens val, det vet jag inte.
Vi spelar in det på lördagen, så när det här kommer ut på tisdag så kan det ju redan vara klart. Men ja, jag tyckte också att det lät lite mycket som ett farväl. Han twittrade här på fredagen och tackade för den här för tiden och allt vad det var. Så vi får väl se. Det ser ju inte ut som att det kanske blir något mer med Holmberg. Magnus Bogren är en tränare som däremot är på radarn. Han hade möte med Eldebrink Ökvist när Tingsryd spelade här i Södertälje, och jag vet att han träffade Robert Andersson nyligen. Ska inte vara den enda tränaren som SSK ska diskutera med, men passa in på den profil som Andersson berättade för mig att man sökte efter, alltså en tränare med dokumenterad erfarenhet från ligan och en tränare som kan bygga en grupp. Man var ute efter de här mjuka värdena mycket. Sen, vad tycker ni om Bogren och vad han skulle kunna göra? Det har väl inte, han har ju inte misslyckats med Tingsryd, men det har inte heller sprakat om dem. De har väl legat ungefär där man kan förvänta sig. 10-8-10 under Bogrens tre säsonger där nere.
Jag är jättesvårt att gå igång på det tränarnamnet. Jag vet inte varför.
Förra säsongen tyckte jag de gjorde det riktigt bra faktiskt, Tingsryd, efter förutsättningarna. Och hade ju, jag tror jag räknade till att 10 spelare eller någonting som de slussade antingen uppåt i tabellen i Hockeyallsvenskan eller till SHL efter säsongen. Men den här säsongen har det ju inte alls sett ut så, jag tror. Den siffran kommer vara betydligt lägre i år, skulle jag tro.
Hade de inte betydligt sämre trupp också?
I år, den här säsongen, ja, precis. Det är det jag menar. Han har ju visserligen varit sportchef, men den uppgiften kommer han ju inte ha i SSK att bygga truppen. Så att, jo, absolut. Jag tycker de har en betydligt sämre trupp den här säsongen. Han har väl tagit upp Rögle till SHL.
Ja, precis. Och det är ju därifrån som Anders Eldebrink känner honom. De jobbade tillsammans i SHL med Rögle. Och jag gissar att det här är i mångt och mycket en Eldebrink rekrytering om det blir Bogren. Han pratade för några månader sedan om att han, ja, men i samband med att det var dags med tränarbyte, om att han vet vilka tränare han tycker är bra, men att det inte fanns alltid någon tillgänglig som han ville satsa på när SSK letade alternativ och när man behövde göra något på tränarmarknaden. Så jag kan mycket väl tänka mig att Bogren är en av de tränare som Eldebrink uppskattar och som han gärna vill satsa på. Men då kommer man ju tillbaka till det här som du var inne på, Johan. Är det en värvning som den nya sportchefen skulle ha gjort?
Den här säsongen, om man kollar lite på siffrorna, Tingsryd, så spelar det påminner en del om SSK under Hånberg. Alltså det är väldigt defensivt. De är ligans sämsta corsi-lag. Och ligans sämsta, det kanske... De släpper till flest målchanser emot. Det kanske inte är signifikativt för Hånberg hockey. Men kontringar, de är bra. Alltså de omställningar, de kontrar mycket. Bara Kristianstad som har fler Oddman rushes i ligan än Tingsryd den här säsongen. Det är lite samma, backa hem, spela mycket i egen zon och sen kontrar vi när vi får chansen.
Usla i boxplay, rätt mediokra i powerplay också, om jag inte minns fel. Det de egentligen har gjort bättre än något annat lag, när vi tittar på siffrorna inför Tingsryd-matcherna för några veckor sedan, det var ju räcka skott och få motståndarna att skjuta utanför. Det var man ju liksom världsklass på. Det var ju ingen som, av liksom antalet avlossade skott var ju bisarrt högt, men det var ju inte så många som gick på mål om man säger så. Vilket är liksom, det är därför jag har svårt att liksom gå igång på upplägget. Det känns inte som att det är liksom någon champagne och hockey på G, men sen kan ju det vara en effekt av liksom truppen.
Mm. Det är det som är så svårt. Man funderar ju på hur Rögle spelade med Bogren. Där kanske man kunde få mer av en inriktning. Jag minns inte det, ärligt talat.
Jag minns att de var starka. Det fanns ju inte lika omfattande statistik då som det finns idag, men Corsi-mässigt var de i alla fall topp 5 tror jag, åtminstone i ligan.
Mm. Det som är så svårt när man ska utvärdera en tränare, för att alla måste ju anpassa sitt system lite grann till materialet de har. Men jag tror att det är viktigt att man går i en riktning där man har ett lite mer proaktivt spel, där man driver det mer och man äger puck mer, spenderar mer tid i anfallszon och klarar av att ha ett passningsspel överhuvudtaget. För det såg vi inte mycket av den här säsongen. Det är den vägen man kan dels utveckla spelare men framförallt ha framgång över tid, är att man har ett eget spel som är vägvinnande och som kan driva matcher. Annars får man jaga och hoppas på att försvaret håller hela tiden och jag tror inte det gör det över längden. Det är en sån här klyscha att försvar vinner mästerskap. Men jag tror faktiskt inte på det alls. Jag tror att det är anfall som vinner mästerskap.
Håller helt med. Och framförallt så måste man ju ta sig till det där slutspelet. Jag tror också man måste bygga en trupp som gör att man kan driva spelet mer än man är liksom i försvarställning, annars så kommer det över tid inte bli bättre. Och nu är det ganska många år vi har haft problem med det.
Många. Ja. Alltså, varenda år sedan man åkte ur
SHL. Sen det började smäta, typ, så har vi väl inte haft positiv Corsi liksom.
Det för oss över på just truppen. Vi ska titta på spelarna som faktiskt sitter på kontrakt och så ska vi diskutera lite avslutningsvis de som har utgående, hur SSK börjar där. Sen kommer vi gå mer in på silly season i nästa podd. Ja, det är faktiskt ganska många spelare som är kontrakterade. 15 stycken sitter på avtal. Och vi tar det lagdel för lagdel. Jag tänker att vi sparar faktiskt målvaktsposten till sist. På backsidan så är det 5 spelare som har avtal. Josef Berger, Ludvig Jansson, Henrik Malmström, Lukas Nordsäter och Erik Ullman. Nordsäter ryktas dock vara på väg till Frölunda. Vi får se om han har spelat sin sista match i Södertälje. Hur ser ni på de 5 backarna? Viktor?
Jag räknar bort Nordsäter. Han är klar för Frölunda. Det vet jag inte, men jag vet det typ eftersom Svensson har sagt det flera gånger.
Mm.
Berger och Jansson är ju 2 spännande backar att bygga på. Unga, spelskickliga, bra på skridskorna. Ullman, det beror på lite hur resten av backsidan kommer se ut. Men som vi har varit inne på lite tidigare på, där hans underliggande siffror är ganska bra faktiskt, framförallt när det gäller spelet med puck. Spelet utan puck har vi lite mer att önska.
Men kan man... Är inte det en svår spelare att utvärdera vad man ska göra av? I och med att det är så det finns en så, innan till det ordet, en hög uppsida där och så djupa dalar. Ibland så ser det knappt ut som man har slipat skridskorna.
Det var ju någon match han ramlat tre gånger på en
period. Har han ju haft så dålig
balans. I kvalet så...
Det är nästan som man undrar om han har dragits med någon skada.
Jag var övertygad om att han hade fel på skridskorna. Men så satt och väntade, när ska de byta skena på honom? Och det, är liksom, det var inte ironi, utan det var den enda logiska förklaringen när jag såg hur han ramlade. Men jag tycker ändå inte att det är någon katastrof kvar honom i truppen. Jag kan se fördelar med det liksom.
Ja, alltså kan man ha honom i tredje backpar till exempel och få han att kanske få in honom i lite mer offensiva situationer mot lite sämre motståndarnas lite sämre kedjor, då tror jag han kan göra ganska mycket nytta faktiskt. Malmström är väl en rollspelare renodlad skulle jag påstå. Jag vet, om man inte går in på nästan 8 backar nu på slutet så har man kanske lite svårt att se hur han ska ta plats nästa säsong på 6 backar. Men...
Ja, och ska SSK bli så mycket bättre så vet jag inte om det funkar. Då behöver han nog vara 7:e back, 8:e back i laget.
Det är väldigt märkligt att vi har sitter på så lång kontrakt med honom.
Förlängdes ju under säsongen.
Det var också något av det sista samma gjorde tror jag.
Det är ju ett jättelångt kontrakt liksom. Så det är väldigt, väldigt svårt att förstå den. Ja, det är ju klart att han har ju säkert en roll att fylla, men det ställer också jävligt höga krav på de backarna som ska komma in nu. Så blir det ju om man ska få ihop det.
Är Jansson redo för att vara en topp 4 back?
Jag hoppas det. Jag tror kanske det också. Det här är hans första liksom, seniorsäsong. Han är fortfarande junior nästa säsong. Hans on-ice-siffror, alltså lagets siffror när han är på isen, de är ju inte bra den här säsongen. Det måste man väl säga. Men samtidigt så, hans egna individuella siffror, han är bra på att flytta pucken ur försvarszon. Alltså han spelar sig ur med kontroll och han driver spelet uppåt i banan. Jag skulle vilja säga att han tar mycket mer initiativ offensivt i offensiv zon och även med pucken genom mittzon.
Sen så ska man ha med sig vilka han framförallt har spelat med i år. Han har gjort allra flest matcher med von Sivers till exempel i backpar. Därefter så har han spelat mycket med Malmström. Det är väl inte det enklaste om man ska vara en spelande back. De har ju inte haft sina starka säsonger med pucken, de två spelarna till exempel.
Nej, precis. Det skulle kunna vara någon sorts tankevurpa lite grann där att man vill spela honom med en defensiv back, men det blir lite motsatt effekt nästan.
Problemet med sådana backpar, och det har ju också drabbat, men det är också liksom något som har hänt med Ullmans backpar, att när man har en så tydlig offensiv spelare och en så tydlig destruktiv spelare, vilka situationer matchar man ett sådant backpar i? Det blir någon slags mellanting. Spelar du i defensiva situationer så kommer inte den offensiva spelaren till sig rätt, och spelar du den backvarit mycket i offensiva situationer så ja, jag vet inte, då kanske inte heller optimalt.
Jag hade hoppats på att Ludvig Jansson skulle ta lite större kliv i år jämfört med alltså att han skulle fortsätta lite där han var i fjol. Tyckte inte riktigt han gjorde det. Tyckte att det blev något steg. Det är fullt naturligt när man är i den åldern.
Han fyllde 18 i
årsskiftet. Ja, men det är fullt naturligt, det går upp och ner mycket, det är mycket, mycket, mycket mentalt, det är mycket som händer i kroppen, det är mycket som händer liksom, generellt i livet runt omkring. Det kan säkert fortsätta så nästa år, men det kan säkert också bli enorma kliv.
Frågan kommer ju mycket från att om man inte tror att han är en topp 4 back, då spelar man antingen Ullman topp 4 eller så är Ullman knappt på 6 backar, för Ludvig ska ju spela nästa säsong någonstans. Alltså, ja, idealt så är han en topp 4 spelare och kan ta is till powerplay och växa in i rollen på riktigt. Men annars så ser man ju att det som saknas här är ju backar till de två första backparen. Det måste in spets här för att lyfta det.
Jag tror man ska trycka in det, och sen i den bästa av världar så har ju liksom Ludvig Jansson en sån så pass bra utveckling att han kan slå sig in där ändå, och sen får någon av de tilltänkta liksom, rekryterade spelarna spela längre ner i hierarkin. Liksom. Men jag tror att man liksom, jag tror inte att Ludvig Jansson kommer utvecklas bättre för att man reserverar en plats liksom topp 4 till honom och bara ta in 3, utan jag tror snarare så att typ det han levererar nästa år, det kommer han leverera och det kan bli så bra så att det slås in på topp 4 oavsett vem du plockar från Hockeyallsvenskan.
Nej, det är ju aldrig så att man reserverar en plats, men det är ju ändå ett sätt att tänka när man bygger en trupp. Så också det har saknats lite de senaste åren, att man har mer slängt ihop ett lag och så får det visa sig vad man spelar. Jag tror man behöver ha en tydligare tanke om olika skikt i truppen.
Nej, men det håller jag med om.
Vi tittar på forwards, så är det 9 forwards som är kontakterade, där Alex Cernik är ju då också på A-lagskontrakt, och vi får väl se om han är redo för att spela seniorhockey nästa säsong fullt ut. Har ju varit med och känt lite på det i år. En väldigt spännande talang, men ja, som sagt, vi får väl se om han är redo att få ett genombrott på riktigt. Men utöver honom då så är det 2 centrar i Olsson och Wallner som är på kontrakt. Och sen är det forwards i Harju, Kahilainen, Pasic, Sjöberg, Vemisevic och Vilman Borvik. Och där får man väl säga att det är ytterst oklart om Dragan kommer kunna spela något. Egentligen inte bara den här säsongen, utan kanske överlag mera. En korsbandsskada och i den åldern så är det ju en tuff rehab oavsett. Men det krävs ju extremt mycket att ta sig tillbaka från, vi snackar liksom minst 9 månaders rehab efter operationen. Så jag skulle inte bli förvånad om, ja, om man säger att om man hänger upp skridskorna, men ja, det vet jag inte. Men det känns ju inte som ett osannolikt scenario tyvärr, med tanke på den knäskadan han åkte på.
Jag hade kanske inte riktigt uppfattat att det skulle vara så illa, men så som du beskriver det så...
Men det är en korsbandsskada, och det är ju 9-12 månader generellt. Och då är ju i princip hela nästa säsong körd. Då är det mer att man tänker, orkar man gneta sig igenom den rehabiliteringen för att då vara tillbaka hösten 2023 när han är 39 år för att spela en säsong till?
Det låter ju väldigt tveksamt.
Ja, det är det jag menar. Mm. Det är en väldigt lång väg tillbaka till honom för att spela matcher. Alltså det är klart att kanske i bästa fall skulle han kunna hoppa in i ett slutspel nästa år. Men 12 månader, då är vi ju i slutet av grundserien nästa år. Och han har, vad jag förstått, inte riktigt opererat sig än. Man får ju vänta på tid och sådär. Så jag tror att det hade varit väldigt imponerande om man gav sig på det. Bara liksom som ren mental prövning, men
vi räknar i alla fall bort honom till,
ja, till nästa säsong.
När vi tänker truppen till nästa säsong. Det blir bara en bonus i sådana fall.
Men om jag säger så här, att jag ser Pasic och Sjöberg som topp 6 forwards här. Och i övrigt så är det väl mycket tredje och fjärde kedjespelare på kontrakt. Håller ni med, eller ser ni något annorlunda?
Så som säsongen har visat sig så håller jag med dig.
Ja, helt klart. Det är nästan så att det är liksom stretch och säga att Pasic ska vara en topp 6 forward. Om han inte får en omgivning som gör att han lyfter utifrån vad man såg, och beroende på vart vi vill hamna i tabellen. Liksom.
Mm. Ja, det, faktiskt. Det kan vara så att det är en tredje kedja för honom också. Sjöberg är väl ändå gjutna på något sätt. Där hoppas man ju på mycket utveckling.
Fördelen med Sjöberg i år är ju att han har ju liksom inte... Han har ju visat mycket kvaliteter, men han är ju långt ifrån att vara liksom intressant för en SHL-klubb. Borde vara i alla fall.
Ja, jag är inte så säker. Det är inte långt ifrån. Men det är klart att med, om det kommer...
Det beror på vad han vill göra. Vill han åka liksom och grinda en fjärde kedja i liksom 3 säsonger och förstöra offensiv potential? Så, men liksom... Om man tänker till exempel, om jag bara drar ett, om man jämför honom med till exempel typ Jesper Fredén, vart han var liksom i karriären när han liksom gick och spelade i SHL som ett exempel, då tycker jag ändå att Sjöberg har ju inte liksom levererat poäng på det viset.
Nej, verkligen inte.
Fredén var ju ovanligt tålmodig med hur många år han gjorde i AIK och så där innan han gick till SHL.
Men det har ju också varit rätt val antagligen.
Otroligt bra val.
För det är ju lite, vill man hamna i den där fjärde kedjan och liksom spela 7 minuter per match, eller vill man bli en offensivt duktig spelare, och vill han liksom ha en offensiv spelarkarriär, vilket jag tror att han borde vilja ha, då är det ju ett år för tidigt att gå till SHL. Minst ett år för tidigt. Han är inte där liksom.
Kan man få ut mer av Harry och Olsson, tror ni?
Ja.
Alltså, det är klart man kan få mer ut än ett mål av borde det ramla in mer än ett mål över en säsong egentligen. Men hur får man ut mer av dem då? Är väl frågan.
Jag tycker att Olsson är en rätt duktig, habil center egentligen. Så att jag ser inga problem med att ha honom liksom i truppen. Jag tycker att det märktes på att det var Hag och Borvik, va, som lirade med honom i slutet av säsongen. Och sen när Olsson gick sönder så liksom försvann de från liksom. Så någon, han har ju gjort nytta liksom. Han har ju varit en kugge i en sån kedja liksom. Att han har gjort skillnad för dem liksom. Så med, utifrån det, så tycker jag ju att han, det känns bra att ha honom i truppen, så vet jag inte vad vi betalar om. Harjo är jag ju mer skeptisk till, även om han liksom ändå gjorde några hyfsade matcher i kvalet här. Men jag är ju liksom, jag är mer skeptisk till vad vi ska ha för nytta av honom faktiskt.
Mycket upp till bevis där nästa säsong, och tror det är viktigt att få en bra sommar.
Jag tror även man borde kunna liksom fundera igenom om man liksom ska släppa tillbaka han till Tingsryd till exempel eller någonting. De borde ju kunna vara intresserade, för liksom jag är ju friare utrymme i lönebudgeten.
Som det ser ut nu då, Dahlström är också på kontrakt. Han står inte på lite prospects såklart, han är kvar. Nej, men som det ser ut nu så är det ju ganska fullt i de hierarkierna, bortsett från första och andra femman egentligen. Det blir svårt kanske att hitta plats till en sån som Emil Alba till exempel. Men vi ska komma till de utgående kontrakten också. Det är sista vi gör. Vi börjar bli lite långrandiga här. Så vi ska göra en kort variant på en amerikansk-brittisk lek. Ni kanske känner till den. Den heter Fuck, Marry, Kill. Vi ska göra förläng, förhandla eller farväl med spelarna. Se vad vi tycker, vilka man ska behålla. Och förhandla, då menas att man diskuterar med dem, och så beror det på lönekrav, det beror på truppen i övrigt och hur mycket budgeten räcker till. Så då är det liksom, man ska känna på varandra, men det är inte givet att vilken riktning man ska gå. Så det är en kanske-knapp.
Bra initiativ.
Målvaktssidan då, där har man Bergvik, som ser väl ut att vara en backup nästa säsong med tanke på prestationerna i år. Och den stora frågan är Nikita Tolopilo. Viktor, är det en förläng? Farväl eller förhandla?
Förhandla.
Jag säger också förhandla faktiskt.
Vad är parametrarna då? Hur ska man tänka?
Men lite grann. Alltså med tanke på säsongen. Jag vet inte. Om man inte förlänger med honom nu. Då vet jag inte vad man hoppades på när man värvade honom riktigt. För att jag menar, han har ju utvecklats. Det måste ju varit det man ville. Mm. Man kan ju inte tro att han var en färdig målvakt när man värvade honom.
Nej. Sen beror det på konkurrensen också, tänker jag. Jag pratade lite med Andreas Johansson. Han är ju agent, så han säger ju gärna att intresset är stort, såklart. Men han menar på att det finns redan nu SHL-klubbar som tittar på honom, och andra hockey-svenska klubbar framför allt. Så det är möjligt att det blir en konkurrenssituation om Tolopilo. Och då är ju frågan hur mycket man kan, hur intresserad man är, även om priset går upp.
Nej, skulle man hamna i en sånt läge, så tycker jag inte man ska liksom bjuda över sig. För det finns fortfarande för stora risker att ha liksom målvaktsparet Bergvik, Tolopilo. När jag säger liksom förhandla, så tror jag att det också handlar om att vara medveten. Vad finns det andra för liksom stabila hockeyallsvenska målvakter på marknaden efter den här säsongen? Om det är... För jag menar, det är alltid bra att känna en kille och man vet vad man får och så vidare. Så det är ju en fördel jämfört med att ta in någon annan som har haft ungefär samma prestation. Och då är det klart man ska behålla honom. Men har du andra spelare som är mer intressanta, så tycker jag att det är värt att inte plocka ett sånt. Att ha samma två målvaktspar igen. Liksom. Det hade varit annorlunda om det var så att Bergvik stod utan kontrakt. Liksom.
Vi går över till backsidan. Där är det redan klart att lagkapten Andreas Hjelm flyttar till Storhamar i Norge. Och där får vi väl säga lycka till. Och, ja, det är ju ett personen Andreas Hjelm tror jag kommer lämna tomrum efter sig i Södertälje som omklädningsrum. Och jag tycker också att han fortfarande höll en bra nivå i Hockeyallsvenskan, även om han inte riktigt var lika dominant som tidigare i år. Och kanske fick lite mer problem med fötterna ju längre säsongen gick. Men ja, jag tycker fortfarande att det var en av säsongens bästa passningsspelare. Jag vet inte hur ni ser på Hjelms säsong.
Ja, jag håller med, som du säger. Inte lika bra som tidigare säsonger, men fortfarande bra. Men i SSK hade han behövt vara en första back kanske. Det var han ju inte riktigt. Som truppen såg ut i år alltså.
Ja, jag vet inte om de hade någon första back. Det var väl det som var problemet.
Exakt.
På tal om första back bara. Alexander Anderberg har utgående kontrakt efter en säsong där han har gjorde flest mål i truppen och spelade mycket i första backpar med just Hjelm. Johan, är det förhandla, förläng eller farväl?
Jag kan tänka mig alla tre.
Hot take.
Jag blir inte lite klok på honom. Alltså det, är så här, det finns ju en del grejer som är liksom bra och där han liksom ser ut som en kvalitetsspelare och sen ibland så bara undrar man ju vart de hittade honom liksom och hur det gick till. Så att jag tycker det är svårt liksom. Vi måste ju byta ut spelare om vi ska ha en chans att komma upp i hierarkin och jag kan inte tänka mig att han är jättebillig liksom. Så att jag tycker den är svår. Jag ser nästan jag måste ju välja en, eller hur?
Ja,
men då säger jag skickare.
Viktor?
Ja, jag landar också i det. Kanske men mest på grund av hur att det måste in fler backar.
För mig är det ganska glasklar farväl faktiskt. Och det handlar mest om den roll han har haft. Han har helt enkelt spelat i toppbackparet och där tror jag SSK måste vara betydligt bättre nästa säsong. Dessutom har man ju, som vi var inne på, Jansson och Ullman, rightare på kontrakt. Ska det in några nya så ska de vara högre upp i hierarkin än dem. Och jag tycker inte riktigt att Anderberg kan fylla ut den rollen i ett lag som, om vi då utgår från att man vill driva lite mer spel. Han har ju det fysiska spelet runt sargerna, men jag tycker inte att passningsspelet är på en nivå som man behöver ha i, om man ska vara ett lag med större ambitioner än att undvika kval. Alfred Hjelm, jag vet inte, det är inte riktigt en seniorback, men han har varit med i truppen här på slutet och ändå gjort dussin matcher i A-laget och han är sista års junior. Ser ni någon potential att behålla honom?
Jag tror att det finns typ 50 Alfred Hjelm i Hockeyettan. Och typ 10 av dem kommer bli hockeyallsvenska spelare. Och det säger statistiskt så borde man låta honom börja om i Hockeyettan och så får vi se var det landar.
Ja, få spela lite mer. Det är ju nästan så att om man förlänger där så är det förläng och låna ut läge. Dessutom finns ju redan i juniorlaget till exempel Filip Norberg som en intressant spelare och två år yngre tror jag.
Jag håller honom högre.
Mm. Och den sista backen på utgående kontrakt är då Oscar von Sivers. Det känns ju som att man har sett det sista av honom i SSK faktiskt. Den tidigare kaptenen som hade svårt att platsa i slutet av säsongen. Vad tänker du, Viktor?
Nej, han blir inte kvar. Det finns inte på kartan.
Nej, det är bara att skicka.
Ja, han var ju bra i början av förra säsongen, men sen har det väl ganska snabbt gått ut för. Jag vet inte hur stora problem han har haft med kroppen egentligen. Det var ju ryggskador förra året. Det finns väl en risk att det inte blev så mycket bättre den här säsongen. Ja, framåt då så kan det bli lite knepigare. Hur gör man till exempel med en sån kvalhjälte får man säga, som Emil Aronsson, den enda seniorkänten som stod upp i slutet av säsongen?
För mig blir det en förhandlare. Och då menar jag lite grann om vilka spelare man plockar in och man tänker Leon Wallners roll och lite sådana där saker.
Mm. Också kanske att fjärde centern är kanske inte det första man ska lägga pengarna på i år som man har gjort tidigare. För det är någonstans där jag ser Aronssons tak på något sätt. Alltså han kan spela tredje center vid behov men kommer aldrig vara en som riktigt producerar på en andra kedja roll längre.
Jag håller med helt. Sen jag skulle ju faktiskt kunna tänka mig att se honom i truppen. Jag ser kanske inte heller Leon Wallner som en, alltså att hans tak är så där jättehögt heller. Så att jag skulle kunna tänka mig att ha honom i truppen och att man har lite bredare truppen än vad man hade liksom i fjol.
Vi har definitivt lärt oss att man behöver 5 centrar i alla fall. Så man har lite marginal där. Ja, jag håller med. Förhandla. Emil Alba då. Började säsongen som kapten. Det var med det uppdraget. Och var väl ändå nyttig i slutet med sitt fysiska spel. Finns det plats för honom?
Jag säger förhandla här också. Jag gillar Alba faktiskt. Jag tycker han är mångsidig. Han går att använda på många platser i ett lag.
Jag tror att vi måste gå vidare där och göra en skilsmässa med Alba. Inte för att, utan mest för att de vi har liksom på kontrakt sedan tidigare och vi måste liksom spetsa truppen. Det är ändå ingen, alltså han är ändå i en sån ålder att han inte spelar liksom för 23 000 i månaden. Så att jag tror liksom att jag hade definitivt kunnat tänka mig att ha kvar honom om det hade funnits liksom andra platser i truppen liksom. Men nu tror jag det finns en risk att han tar för mycket budgetutrymme där du behöver liksom lägga på skulle kunna lägga ytterligare 5-10 000 på en spelare i de första två kedjorna.
Ja, jag håller med Johan. Det är svårt att hitta en roll för honom som både passar Emil och som det finns alltså som gör att SSK också blir bättre. Det skulle vara om man köper ut eller bryter med någon av de andra forwards som har kontrakt och som ska spela i tredje, fjärde kedjan. Då kan man behålla Alba i en sån roll. Men det krävs av det. För jag ser inte att han producerar på den nivå att man kan räkna in honom i topp 6-roll som han försökte den här säsongen. Han har ju som sagt spelat mycket i andra kedjan i år.
Alltså, ja, första kedjan.
Ja, precis. Ja, sen har vi William Haag då. Han 9 mål landar in på. Helt okej plus minus. Har väl varit en tvåvägsspelare. Men ja, vad tycker ni? Jag tycker det ser trångt ut i samma här som för Alba egentligen, tredje, fjärde.
Jag håller nog Alba ändå före honom i så fall om man skulle tvingas välja mellan dem just för att han är mer mångsidig som Victor var inne på. Jag tycker inte att han hade någon liksom kortare period och han liksom producerar, men jag tycker han har varit liksom orolig, alldeles för blek.
Jag håller nog Haag högre än de flesta. Det betyder kanske inte att jag nödvändigtvis vill förlänga med honom, men jag tycker han har varit en av de bättre spelarna sett över hela säsongen faktiskt i laget. Om man ser till förutsättningar och roll och så vidare. Men det är svårt att få plats ändå.
Det är det. Alltså, lite underskattad spelare sett till att driva spel och tvåvägsspel och sådär. Rätt solid defensiv forward tycker jag. Men som du säger, med de spelare som är under kontrakt så är det svårt att se återigen vad istiden ska finnas.
Ja, han gör ju liksom ingen nytta i powerplay heller. Liksom.
Nej, det är det jag
och sen, verkligen. Då, det där, liksom, om du ska ha en 6 powerplay-spelare då vet jag inte hur du ska få ihop det liksom, om du har kvar han i truppen.
Nej. Så det blir nog att gå vidare där också. Sen har vi då Matt Marcin nu. Förhandla, förläng eller farväl. Och då får vi räkna med att den här knäskadan då ska inte hindra honom från att spela nästa säsong.
Svårt det blev nu.
Ska jag börja? Jag tror att man kan förhandla, men jag tror att man måste ta farväl där. Av den enkla anledningen att han hade kunnat vara en riktigt bra tredje center. Men där finns Felix Olsson. Och jag tror framförallt inte att Marcinus ser sig som en tredje center. Han ser sig som en första center i den här ligan. Och för att vara en första center så producerar han inte tillräckligt bra.
Jag är beredd att hålla med dig på den. Alltså så otroligt nyttig spelare, men jag antar att han inte är jättebillig. Har väl inte kanske den här transatlantiska killementaliteten heller som man gärna hade sett kanske.
Ja. Ni menar med lagspelare och extremt nyttig lagspelare som hade varit bra att ha i en trupp. Men man ska få in honom på en roll som han ser sig själv i också. Jag tror att det blir svårt att möta så här.
Finns pengarna och han kan tänka sig att liksom, ta en roll så kan jag tänka mig.
Mm. Också en import med en knäskada som kommer komma från en knäskada.
Ja, men nu sa ju det att han, nu får du inte ändra förutsättningarna. Du sa, han har ingen knäskada, han är fit for fight, han tar 400 knäböj. Det var ju lite instruktionen vi fick här.
Ja, nej, jag tänker mer att han kommer kunna spela har jag fått höra, men sen vilken nivå han kommer hålla. Det är
väger vi in knäskadan så är det klart att man inte kan förlänga liksom. Om man inte, men då kan man ju en tryout eller något liksom, det kommer man väl inte acceptera. Vad säger Victor, du som sitter på alla underliggande siffror i ryggmärgen?
Nej, jag skulle inte förlänga med honom. Jag håller med i det ni säger, att det är en lagspelare. Han är bra on ice statistik sett till övriga laget, men han själv skapar inte någonting eller driver inte spelet personligen så på det sättet. Så.
Nej.
Så att för de två första kedjorna så är det absolut inte någonting jag skulle vilja ha. Och
det är det man måste fokusera på. Och man märker rätt snabbt när man ritar upp det här laget att återigen så har SSK hamnat i en säsong där man hade en trupp med en massa tredje och fjärde kedjespelare, men ingen spets. Så det är det man måste titta på nu.
Och det finns inget svårare än att rekrytera två kedjor av en spets, liksom. Och lyckas med det, det är ju typ det är ju det absolut svåraste man kan göra.
Ja, det blir rätt tydligt vad den nya sportchefen när hen kommer in har att göra. Vi ska titta mer på Silestisen nästa gång vi språkats. Jag får tacka er så mycket för att ni hade tid, och till er som fortfarande lyssnar, stort tack att ni lyssnar. Vi kommer fortsätta med poddar ett litet tag till. Får se hur länge, men åtminstone under första tiden av Silestisen här så kommer vi ta semester från podden under sommaren sen. Viktor, Johan, stort tack.
Tack själv.
Ha det bra, så hörs vi till nästa gång.
Yes.
Ha det bra. Hej.
Tackar.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.